Svante, det här är bara ljudtest. Men varför går du upp klockan 4 varje morgon?
Nej, det är inte sanning. Det är för att vi kliver upp 4:15.
Varför då?
Först och främst så har man alltid gjort det, så det finns i ryggmärgen att kliva upp tidigt och börja jobba. Sen jobbar min fru fortfarande tidigt genom att börja på Mälarkliniken vid 6 på morgon, så att hon åker vid 5-tiden.
När går du och lägger dig på kvällen då?
Det är jättesvårt att säga, för vi går och lägger oss relativt tidigt även om vi faktiskt lägger oss och tittar på tv ett tag. Så att vi går och lägger oss innebär inte att vi går och lägger oss och sover. Men skulle jag säga ett klockslag så säger jag 9.
...2688 tränarsegrar in i karriären känner sig Svante Båt fortfarande som pojken på Tygelvägen nära Bergsåker. Han som ramlade in på stallbacken och för alltid blev travhästen trogen. Tillsammans med barndomskompisen Ulf Olsson drev han från början ett popstall och framgångarna lät inte vänta på sig. Snart började hästarna i Svantes vård leverera och som de fortsatte att göra det i nästan 40 år. I meritlistan finns alla de stora unghästloppen och gärna flera gånger om, som 3 segrar i derbyt, 2 i kriteriet, 5 i uppfödningslöpningen och hela 14 E3-segrar. Lägg till det segrar i Premio Orsi Magnelli, British Crown, Sundsvall Open Trot och en trippel i svenskt mästerskap, för att nämna några. Hästar som varit ombord hos Båt är till exempel Malabar Circle Ås, Quid Pro Quo, Pushai, Attraversiamo, Very Kronos, Luxury Ås och Kungla Väck. Sedan 2024 är pojken från Tygelvägen, Svante Båt, en del av Nordiska Travmuseets Hall of Fame.
Om vi börjar med Svante Båts bakgrund, var är du född?
Jag är född i Sundsvall och jag bodde i Granlund, ett par mil från Bergsåker från början, och flyttade när jag var 3 år gammal till Tygelvägen 6C som ligger bara 200 meter från Bergsåkerstravet.
Hade dina föräldrar någonting med trav att göra?
Nej, det var den naturliga kopplingen när vi flyttade så nära. Jag har 2 äldre syskon, så att båda systrarna och min far sprang till stallet på en gång och mer eller mindre var i olika stallar. Och de är lite äldre och började köra innan mig, men intresset föddes helt naturligt i och med att man hade väldigt nära till en världens roligaste kollo.
Så det var som en lekplats?
Ja, samlingspunkt. Alla åldrar möttes och bara få se 600 kilo muskler liksom, så lätt hantera sig så där gudomligt läckert alltså. Så att det var ganska enkelt att bli fast.
Hur var det då att börja sin karriär på just Bergsåker med alla de legendarer som fanns runt omkring?
Ja, men jag tror det var bara inspirerande egentligen att ha liksom väldigt stora namn framför sig, om jag får säga så. Och från början så var de ju lite helgon om man såg upp till dem, och sen när man varit äldre och varit tränare själv så var det ju någon man gärna ville jaga.
Vilka var det som var på Bergsåker då när du växte upp?
Ja, men Lasse Lindberg var ju störst på Bergsåker när jag var ung då, men sen flyttade ju han till Simlom utanför Norrtälje och vart tränare där ett tag, och då var det lite andras. Christer Nylander var ju den som, Hans-Erik Skoglund var den som jag började sprang hos egentligen och lärde mina första steg och körde häst från början. Och sen så blev det Christer Nylander, och Christer var ju klart större också då när Lasse drog till Simlom då. Och sen strax därefter då kom ju Åke Svanstedt, Robert Berg och så vidare.
Så hästkulturen på Bergsåker?
Den är född, det är en box i garagerna nästan kan man säga. Alltså det är väldigt naturligt där.
Är det något som finns kvar i dagens travsport?
Det tror jag nog på olika ställen, men det kanske inte är lika lätt att hitta den där mötesplatsen som då fanns på alla travbanorna. I och med att det var en travbana, man körde travtävlingar där. stallarna var där och tränarna tränade sina hästar där. Det var ett väldigt naturligt ställe. Nu är det nog lite svårare när de flesta banor inte har tränarna på plats, utan man har egna kamper och så vidare. Så att av den anledningen kanske det är lite svårare. Men jag tror att den här kulturen ändå finns. Så är det någonting som jag anammar och jättegärna dra min lans för, så är ju att alla travbanor ska finnas i hela Sverige. Jag skulle nästan säga att det gör ingenting om det kommer en till och med. För att det föds ju längst ut i, vad ska jag säga, i landsbygden överallt, det här travintresset för väldigt många. Och sen brukar man, får man det travintresset, så brukar man vara fast resten av livet. Och även om man då i framtiden blir en framgångsrik företagare och flyttar till en storstad och kanske blir en stor hästägare, så fick man just sitt travintresse någonstans från landsbygden.
Jag har sett en segerintervju med dig strax efter du hade vunnit ditt första lopp, kanske det var. Och där säger du att du ska absolut inte bli travtränare.
Nej, det säger du mycket, man kan lita på en travtränare. Men nej, det kändes lite så där då faktiskt, därför att jag vet att det var när jag vann med Lemo Dart första, och sen återkom det när jag vann lite senare med en till häst som heter Snöcke. Där jag lovade samma sak, men det kändes lite grann. Jag är jämngammal med Ulf Olsson och han drog igång då samtidigt som mig. Jag var ju liksom, han var ju talang, duktig kusk från dag ett, och jag kändes lite grann, så kan man liksom inte ens räcka på sin egen bakgård. Hur fasen ska det bli ute i stora världen då?
Men fanns på den tiden, så var det inte likadant som det är idag, att det fanns en del renodlade tränare på samma sätt?
Nej, det gjorde inte det. Och så att innan det klart så slutade jag med travet av just den anledningen och jobbade med annat ett tag. Men sen var det faktiskt Ulf Olsson som hörde av, så vi jobbade tillsammans och Lasse ett tag innan vi öppnade Popstall. Men sen efter det, då kom just Karel Erdekorp, Roger Wahlman och Lennart Kusken Forsgren, som var liksom banbrytare, just att bara träna eller bara köra. Och det kändes som vår sport fick en divisionshöjning helt enkelt av den anledningen. Att göra det du är bra på och lägga ner mer tid på det. Och då helt plötsligt så kändes som det fanns en lucka för mig att slås in.
När är vi då tidsmässigt?
Jag skulle säga 90, början på 90-talet, 92 kanske, 93.
När tog du ut din proffslicens?
Jag tror att jag tog ut den 96. Nu är det en quiz som jag känner mig lite osäker på, men jag tror det är 96.
Vi pratade då om klimatet på Bergsåker, väldigt framgångsrika tränare. Hur var det att börja där som tränare?
Jag började egentligen i två etapper, i och med att jag öppnade ju Popstall först med Ulf Olsson, och vi körde liksom ett race där några år. Sen så drog jag till Irland och förkovrade mig lite på den biten, på ungesbiten. Men det var väldigt stimulerande, det var väldigt bra, det var liksom... Jag tycker alla kollegor, snedsträck konkurrenter man hade då, där var väldigt både kollegor och konkurrenter. Det är väldigt svårt att kunna ha dem som både och på ett väldigt bra sätt. Men jag tycker faktiskt Bergsåker lyckades väldigt bra med det. Och vi hjälptes åt om vi behövdes, men vi fan kriga när vi behövde göra det.
Är det någonting man måste vara beredd att göra om man ska bli travtränare?
Ja, det går liksom inte att förklara. Och lite grann när jag väl slutade med det här nu, i och med att jag hade problem med höften och kände liksom sista året att jag kunde liksom inte gå all in. Och vet du tappar oerhört mycket om du inte kan gå all in. Jag tror inte många fattar hur mycket det krävs för att bli en framgångsrik travtränare som inte har varit inne i det. Det man kan tycka synd om och jobbigt är att väldigt många lägger ner säkert lika mycket tid och kanske inte når samma divisioner. Men det är ett otroligt jobb. Men samtidigt är det ju man jobbar ju med en hobby och ett intresse, så att det känns mer som en livsstil. Så att det finns ju aldrig någon gång du har tänkt hur många gånger eller hur många timmar du jobbar. Det har ju aldrig funnits på kartan att man har liksom tänkt så, eller.
Vilken var din största talang när du drog igång som tränare?
Det är egentligen så är ju en sån där fråga som man ska ställa egentligen till andra, men jag tror att den fördel jag hade var att jag kanske mer var en företagare som valde att bli travtränare än en travtränare som tvingades bli företagare. Jag tror nog att på de tuffa konkurrenter som fanns då, så var jag tvungen att kika vilka områden kunde jag slå dem på? Vilka områden kunde jag få fördelar av dem? Jag visste att de var otroligt duktiga tränare och att de till och med var bättre tränare än mig. Och jag aldrig någonsin att jag tyckte att jag var bäst, utan det är väl mer att jag tycker att jag har varit rätt så bra och sen ska jag göra saker så jag kan slå dem som är bäst, åtminstone emellanåt.
Vad var det för områden då? Var det liksom rena fysiska travträningen, ta hand om hästägare eller hur?
Fysiska travträningen var liksom, kändes väldigt optimerad på de här Åke Svanstedt, Robert Berg och Lasse Lindberg. Det var liksom inte så lätt att slå dem om du låg i buskarna och kika hur många intervaller de körde eller vilket underlag de hade, utan det var mer kanske mer att greppa från början, alltså vad kan jag göra redan från scratch, vad är min USP, vad är min vad ska jag säga, fördel. Och det var det nog lite grann också då, att jag gick in lite grann för att leta kunderna egentligen på ett annat sätt och förstod att många fakturer inte går och mäta sig med bara prispengar, utan det måste vara liksom någonting mer som är bra att leverera. Och det var, jag vet en hästägare som sa till mig också, som hade häst både hos mig och Åke Svanstedt, och det är inget ont om Åke nu för han är bästa tränaren, men de sa ju liksom att ja, men dit lämnar vi för vi vill vinna lopp, punkt slut, och hos dig så har vi liksom något annat. Så det tyckte jag var en hedrande, även om det i samma mening innebar att Åke var bättre tränare än mig. Men jag lyckas ändå liksom få leverera ett till värde.
Vad betyder uttrycket att vara ombord hos båt?
Det var ju väldigt känsligt det där, ska du veta, när jag varit tränare. För vi gick ju tränarkursen i Estonia. Så att det var ju lite så där, ska jag säga, laddat att använda just ordet, mitt efternamn egentligen, i olika saker då. Men man tänker lite grann mer som att det här är min familj egentligen. Det här är, vi gör lite saker tillsammans. Bland annat så startar vi hästar, men vi gör även andra saker tillsammans och trivs och går ut och äter. Och då kändes det lite grann som liksom att nyttja mitt efternamn då i det talesättet, att man var ombord hos båt och så gjorde vi massa saker tillsammans.
Vi har ju nämnt Lasse Lindberg som du ofta lyfter fram. Vad betyder han för dig?
Men han betyder allt, och det här är väl lite uttråkat egentligen det jag säger nu. Men precis som jag sagt förut, och jag verkligen menar det, att du och jag aldrig suttit vid det här bordet och pratat om inte han hade funnits. För jag aldrig kommit dit jag hade kommit utan Lasse Lindberg.
Vad var det han hade som han kunde dela med sig av?
Ja, men alltså det var ju flera bitar. Först så var han ju precis det där gammaldagsa hästkarn som man verkligen söktar efter, hur duktig man var på alla bitar. Och då pratar du inte bara balansering, fast det är väldigt lätt att komma in på det, men hela hästhållningen var han enormt bra på, tycker jag. Och om vi tar den biten då som varit lärdomsbiten, att jag lärde mig saker med angående hästar och balans och skador och hela den biten, så kom ju nästa sak in att jag var ganska ny tränare. Och direkt så tänkte jag som en företagare att nu vi måste bort med alla svaga länkar, och då rök jag direkt som kusk. Så då var det ganska logiskt att jag skulle leja kusk, och då föll valet på Lasse Lindberg, både att han var duktig att köra men också att han var väldigt gemytlig människa. Och sen fick jag en fördel till, det att han hade ett litet stall och ville inte ha ett stort stall, men många ville lämna in häst där, och då rekommenderade han mig då att låt Svante träna då, för jag kör ändå loppen åt han. Och så fick jag flertalet hästar i träning tack vare han. Så det var ju också liksom en jätteviktig pusselbit naturligtvis, för att man skulle komma framåt som ny tränare då. Men sen var det ju också personen Lasse som ställde upp i vått och torrt.
Då när du hade blivit tränare, då hade ju han, jag ska säga, flyttat tillbaka till Sundsvall efter en session i Stockholm. Du var ju också med på hans Solvalla session.
Ja, det var jag, och det var jag ju då ett tag då, och jobbade då i lag med Ulf Olsson då för att åka hem och bli, var lite popstall sen. Så att jag var med i hans, ska vi säga, storhetstid när han var Solvalla tränare då. Samtidigt kändes han nog som den här, vad ska jag säga, att han sökte nog efter att komma tillbaka. Jag tror nog att han gillade hellre det där lilla gemytliga och jobba på den biten än i stora skalan. Men det är klart att han provar ju så duktig som han var.
Om jag säger Irland, vad säger du då?
Då säger jag att jag lärde mig väldigt tidigt att det landet har 300 regndagar och 300 soldagar varje år. Vilket var ett otroligt fördel för klimatet och växtligheten, vilket var otroligt trevligt då när man var där och tränade upp unga hästar. Och vi hade dem ute dygnen runt, året runt, och tog in dem och hanterade dem. Jag kom i kontakt med både hästar och hästägare på ett väldigt bra sätt. Sen fick jag ju prova på den där Guinnessen, men den var liksom inte riktigt då, som jag anammade. Men det betydde väldigt mycket. Det var en väldigt viktig period för mig av flera anledningar. Ulf Olsson och jag hade popstall och vi kanske lyckades lite för bra med vissa problemhästar. Så vi fick väldigt många sådana i träning. Och här kändes det lite grann som jag både ville bevisa och förkovra mig på unghästbiten. Så att det varit ett perfekt avstickare för mig att vara där i 2,5 år faktiskt. Och, ja. Sen var det en livserfarenhet och språket fick en hygglig uppgradering också, kan jag lova det.
Hur kom det sig att du hamnade där och att det blev just Irland?
Det var ju Lillis Olsson som drog igång egentligen det snacket och hade ju kontakt med Ola Balak som ägde gården på Irland. Och de kom ju från Sverige och hade köpt en stor gård, och gården var för stor för deras ridhästar då, så att de visste inte riktigt vad de skulle göra. Kontaktade Lillis, och då var det väl från början lite grann meningen då att man skulle dela upp ett lite delar i Sverige så olika tränare skulle vara då. Men jag vet att Christer Nylander var ganska ivrig och tyckte det var väldigt bra. Och han hade ju jobbat många år, så att det var, han var en viktig kugge, och det var ju han som lockade mig och åka dit också då. Så att det var så det började egentligen då. Och sen så var det svenskfödda hästar då som åkte dit och tränades upp, och sen levererades de ut under 2 säsongen lite grann vart de skulle. Några gick till USA, gick väldigt bra, och många gick till Sverige och gick väldigt bra. Några gick till Frankrike och så vidare.
Det finns ju en enorm hästkultur på Irland, men det har mest varit galopp. Lärde ni er någonting av det?
Ja, men det tycker jag nog. Man var ju alltid nyfiken på hela biten, och det var ju väldigt mycket. Det var väldigt roligt, även om man förstod att det var väldigt annorlunda. Så att jag tror nog att man greppade vissa bitar, men man förstod också skillnaden mellan trav- och galoppvärlden också då, vilket det är, och det ska det väl vara också då. Så att, men just hästkulturen, som du sa, den var ju liksom underbar. Det var ju häst precis överallt.
Är det någonting vi kan lära oss?
Jag tycker att vi är väldigt duktiga på att ta hand om hästar i Sverige. Det måste jag ju säga rent allmänt. Alltså, hästkulturen i Sverige är bra, och hästhållningen är också väldigt bra. Även om det naturligtvis inte kan säga sig prickfritt. Men för dem var kanske hästen ännu mer naturlig än vad den är för oss. För där fanns det liksom häst precis överallt. Och jag vet inte om man kan lära sig liksom egentligen av det. Men de hade ju det i blodet, just att hästen var en del av samhället egentligen, skulle man kunna säga.
När din karriär börjar ta fart, vad skulle du säga är språngbrädan i din tränarkarriär?
Octavia Staro.
Berätta om henne.
Hon var ju första hästen som jag köpte in då som egen tränare. Hon var efter första kullen efter J.R. Broline. Jag var lite nyfiken på han. Gillar ju både hästen och lite blodsmässigt, och ekonomiskt så var han ju tacksam som ny tränare att köpa avkommor efter, för de var ju inte så himla dyr. Och hon var ju precis en sån där läcker primadonna som verkligen tog tidig och kunde visa sig verkligen att, vad ska jag säga, förnuftig och tidighet, så kommer det väldigt långt. Hon var ju i final i så gott som samtliga klassiska lopp, men hon räckte ju aldrig där, ska vi vara ärligt erkänna. Men samtidigt så fick man den där moroten att fastän man kan ju vara med i de här loppen. Man liksom fick liksom att det är inte omöjligt. Ska man säga, direkt man växte upp på Bergsåker så var det ju otroligt om någon häst var med i storchampionatets final eller kom till kriteriet ens, egentligen. Från början då, innan då det tog fart riktigt på Bergsåker. Men helt plötsligt kände man ju att det inte alls omöjligt. Alltså det funkar ju det här, och man kände ganska tidigt också att man fick den där drivkraften. Fan, det är ju här man vill vara.
Och sen så börjar allting röra på sig mycket mer, och du är fortfarande tränare uppe i Sundsvall och Bergsåker. Hur såg din rörelse ut där?
Vi hade ju en drygt 60-tal boxar på gården då som vi fyllde, och sen hade vi ett stall på banan. Men där vart ju, vad ska jag säga, därefter så blev det ju stopp då på antalet hästar. Men jag tycker att det är en väldigt bra fungerande organisation. Jag har otroligt bra personal under alla år. Antalet på listan växte ju lite grann i och med att vi nyttjade unghästbiten nere i Halland då. Så på själva träningslistan så var det fler hästar, men det var aldrig det uppe i Sundsvall egentligen, skulle man kunna säga då. Det var liksom ett väldigt välsmort maskineri man lyckades skapa, och man lyckades, ska vi säga någonting jag tycker jag är nöjd med mig själv, så handplockar man väldigt mycket bra egenskaper till företaget så att det funkade väldigt, väldigt bra.
Om du tar några exempel.
Ja, men det var allt ifrån hovslagare till transportörer till kuskar och framförallt till hästskötare då, för att de har varit med, betytt liksom det mesta, och det finns inte någon kväll man gick och la sig under den här tiden när man hade folk som hade jobbat med en decennium styck, att man var orolig när man la sig på kvällen att någonting inte till exempel var gjort, utan jag kunde verkligen lita på personalen.
Så det är också den där företagaregenskapen att knyta till sig de bästa medarbetarna?
Ja, men så är det ju. Det är en jätteviktig bit. Alltså, vi kan ju börja med att säga nummer ett, du är ingenting utan en kund. Och sen när du väl har fått kunden och hästen, då är du ju helt beroende av personalen.
Och du visade ganska snart att det gick att vinna tidiga unghästlopp, även fast man var tränare på Bergsåker, uppfödningslöpningar och E3-finaler. Och...
Ja, men där är ju en... Nu får jag väl alla Solvalla-tränare på mig. Men det var ju lättare att träna häst på vintern uppe i Bergsåker än vad det var i Stockholmsområdet. Det kan jag säga. För hade väl snön lagt sig där och man hade packat sina banor med vattenbilar och snön hade fastnat, då fanns det underlaget i mars i alla lägen. Så att det var ju aldrig, det var ju bara hur mycket kläder man skulle ta på sig. Det var liksom problemet. Det var liksom aldrig underlaget ifrån januari, februari och mars. Eller? Det var det inte.
Hur var det då på den tiden där uppe när allting rullade på? Du var ju störst där, kan man säga.
Ja, men Robban var ju kvar där framför allt då, som stortränare. Så att, nej, jag kände nog aldrig att jag var störst i det avseendet. Och jag hade väl kanske inte den drivkraften egentligen heller. Däremot så var ju drivkraften just att hitta de här unghästarna och vinna de här loppen. Och jag fattar att elitloppet är störst i Sverige, samtidigt så tycker jag liksom det är ännu mer, ska vi säga, finess att få vinna derbyt till exempel, för att det är liksom ett klockslag och sen är det över. Blir du påkörd det första svängen i elitloppet, så har du bra häst så får du vara med året efter. Så att någonstans är liksom mystiken runt de här klassiska loppen, tycker jag, är någonting som tilltalar mig.
Du fick ju stämpeln E3-kungen ganska tidigt. Vad betyder en sån ändå fin stämpel?
Ja, sämre kan man ju ha. Det är ingen snack om saken. E3 kom ju i samma veva då. Hade väl kommit några år innan då, men liksom var i sin linda att bli ett större lopp. Det passade mig väldigt bra. Vi hade gjort hästarna ganska tidigt. Jag startade ju färre tvååringar än vad folk tror, om du frågar rent allmänt. Jag startade inte så många procentuellt. Men de hade igång i alla fall då, passade ju väldigt bra med de här E3-lopperna som kom bra i tid. Och jag tror också nu, om vi ska se till en fördel till mig, så hade jag en bra connection med ägarna och vi kunde bland annat också matcha rätt. För tar det till exempel korta E3 då, så var det många som hoppade över det för att gå för kriteriet. Och så kunde man kanske själv välja korta E3 med vissa hästar ändå i alla fall. Framförallt på senare år så blev det ju så att det här kan vinna ett klassiskt lopp, men då är det nog korta E3.
Det är mer, alltså, låter som karriärplanera.
Ja, det är, eller logisk matchning. Men du måste ju ha ägarna med det också, som accepterar ibland att jag har inte topp 3 i Sverige, jag har topp 15, men vi kan få ut väldigt mycket av det om vi gör rätt.
Var det något speciellt sätt då, till exempel om du visste att du hade en riktigt, riktigt bra häst för kriteriet eller derbyt? Det var inte så att den matchades i uppfödningslöpningen?
Där och då var det nog inte så. Och jag kan ju börja i början av min karriär, då funkar det att gå för liksom alla loppen. Alltså, men det gjorde det ju inte de sista 10 åren här, för att då, det blev för tufft egentligen. Och varför det blivit så kan man ju alltid diskutera. Men som sagt, från början när man var med i, om man tar det med Alva Sörkelås, att han vinner bägge E3 och kriteriet, ja, och så vidare. Så att det har blivit mycket svårare nu på slutet tycker jag i alla fall då, och gå för alla lopp. Men det är egentligen ingen häst som jag har varit så kaxig med så att jag ska säga bara gått för derbyt av alla årgångslopp. Jag tycker det har varit lite riskabelt också, för får jag en snorkråka i näsan och försöker så har de inte tjänat några pengar alls egentligen då. Men sen var det ju vissa som man egentligen tog några årgångslopp med, men stod över några för att gå till exempel för derbyt.
En annan tränare som jag pratade med i de här sammanhangen sa att en häst har bara ett visst antal maxprestationer i kroppen.
Ja, det stämmer bra.
Hur många?
Hur många sa han?
Han sa inte det.
Nej, det vågar jag inte säga. Det är väldigt svårt att säga liksom just vad man hamnar på max eller någon på 80%. Men jag förstår precis vad han menar och jag håller nog med om det. Och sen ska ju kanske tränaren kunna lista ut hur vi får så mycket pengar som möjligt på de där starterna. Om nu är 15 eller 22. Jag vet inte.
Sen då när du står på toppen där uppe i Bergsåker så väljer du att flytta till Solvalla.
Ja, det börjar ju egentligen steg för steg, för jag hyrde ju då i Knivsta på Östuna utav Jim Frick då. Så jag hyrde ju hans stall och började som filial där då, men ganska snabbt växte det då när jag kom ner hit, så att vi fyllde det stallet väldigt snabbt. Och då var det också en sån där sak som inte jag tog det beslutet, utan licensen flyttades till Solvalla i och med att vi hade ju mer hästar i Knivsta än uppe i Sundsvall då, i och med att det stallet rymde mer. Och det funkade väldigt, väldigt bra i flera år. Och mycket tack vare min grymma personal egentligen då, som alltid ställde upp på bägge håll och kanter då. Sen blir det ju väldigt mycket resor och det är väl i och för sig van. Men innan jag klart så kände vi oss mogen att faktiskt försöka flytta oss ner över helt och hållet.
Var det ett svårt beslut?
Nej, inte där och då. Det växte fram. Hade du frågat liksom under processen har jag säkert svarat ja. Men liksom när det hade växt klart och gjort klart så kändes det logiskt.
Och så småningom hit till Stora Alby?
Sen precis. Och det blev ju när vi flyttade fysiskt. Familjen flyttade hit. Då blev det det. För då erbjöd Stig att vi skulle köpa en tomt här och bygga ett hus och sen så skulle börja vi hyra av han då, men han fortfarande var tränare då. Så att då var det liksom en filial här till de mesta hästarna i Östuna då. Och sen så växte det här eftersom också då.
Hur mycket hästar hade du när du hade som mest hästar?
Jag hade 180 hästar som mest.
Jäklar. Det är inte många som har haft mer i Sverige.
Nej, men det är ett gäng. Untersteinen tickar väl där hela tiden. Så det
var bara han.
Vi hade anställda så jag tog inte hand om alla själv om du undrar det.
Nej, men alltså, och hur var rörelsen uppdelad då när det var som störst?
När vi var som störst, då var det ju egentligen då att när vi fyllde Knivsta och vi fyllde upp i Sundsvall och sen var det följt i Ungestallen nere i Halland, då blev det 180 hästar. Så att ja, vi hade 90 boxar i Östuna. Och sen så hade vi väl typ 60 där uppe och resterande då, i unghästflocken då, så att säga då. Men på listan var det där, men det var ju liksom aldrig på ett ställe 180 hästar.
När skulle du själv säga att din storhetstid var som tränare?
Det var när jag åkte ner med 4 hästar till derbyt och alla 4 kvalade in. Det, den dagen, det var storhetstiden.
Och hur gick finalen?
Det gick väldigt bra, men jag har fått titta om på han. Det är fortfarande det största momentet för mig egentligen. Även om jag har ju kvalat in 50 svenskt dragkriterium som vi varit historiska med i det avseende. Men då provade vi med så många fler. Och därför så tyckte jag att det kändes så otroligt stort att du rullade ner med 4 hästar och alla tog sig till derbyt. Och jag hade aldrig vunnit derbyt heller. Och det var liksom extra. Så det var lite kaka på kakan med nervositeten där egentligen då, som jag kanske inte trodde att jag skulle ha. Men liksom 4 hästar bakom startlinjen, alla har gjort det bra. Man hade chansen att vinna det där klassiska derbyt som man hade verkligen drömt om att göra då. Så att det var lite för mycket, jag erkänner. Man mådde fan inte bra den dagen, det gjorde man inte.
Var det viktigt att bevisa att du var derbykungen också, inte bara E3-kungen?
Det var det egentligen. Det är ju lögn. Jag har aldrig försökt bevisa att jag var en E3-kung. Jag har vunnit flera E3 och någon annan har kalla mig Getterkungen. Det är inte jag som har jagat den titeln egentligen. Men det var väldigt kul för att det är ju liksom, precis som jag sa förut, det där klassiska loppet med precis ett klockslag, ett visst datum som du ska kunna vinna. Så det var väldigt stort för mig och jag hade inte vunnit. Jag hade vunnit kriteriet och jag hade vunnit många av de andra stora loppen. Men jag hade inte vunnit derbyt då. Så att det var väldigt, väldigt stort för mig då.
Är du förvånad att det var Pushai som vann i loppet?
Nej, jag tycker nog att det var... Erik Adelsson hade ju kvalat in alla hästarna. Så han står ju inför ett jobbigt beslut. Och så är det ju alltid för kuskar som har kvalat in många. Först måste man typ välja bort några. Men sen ska man försöka välja rätt också då. Och med efter försöksomgångarna då, så stod det väl ganska klart att det var Västerbo Fantast och Pochai som var de som mätte sig största chanser av mina hästar då. Och så, jag vet ju också att slutvalet var mellan dem och det föll på Västerbo Fantast och han var otroligt bra som trea efter en väldigt tuff inledning.
Och de andra två segrarna i derbyt då, Conlight Ås och Atraversiamo?
Ja, Conlight Ås kom ju redan året efter så att det var ju också väldigt skönt. Och det var också väldigt skönt just att då fick faktiskt Erik vinna derbyt åt mig. I och med att han, det var ju Örjan som körde Pochai då ska jag väl säga i derbyt. Så det var ju väldigt skönt tycker jag liksom, eller ska jag säga give back time om man uttrycker sig så. Så det var väldigt skönt och han var väldigt väldigt bra den dagen Conlight Ås och sen kan man ju alltid diskutera hur bra kullarna är egentligen då. Atraversiamo var ju en sån där häst som redan som tvååring, tidigt tvååring tänkte jag fasen, det här är någonting väldigt väldigt extra. Så liksom inför varje säsong så var jag liksom väldigt trygg i hästen och tänkte det här blir riktigt bra. Sen fallerar vi på kriterier på hösten och fattar inte riktigt varför han inte var så bra som man skulle i kriteriefinalen och gjorde en djupdykning och såg att vi hade bekymmer med typ allergi och så lungkapaciteten inte var optimal. Vi visste om det till 4-årssäsongen men vi kunde inte tackla det så jag ska vara helt ärlig, han var absolut inte på topp när han vann derbyt utan han gjorde det på en väldigt hög grundkapacitet.
Om vi tar en häst som Atraversiamo, han var efter Kiss Francais. Det är ju inte direkt Wallner eller Chapter 7. Är det lätt att vara objektiv som travtränare eller blir man färgad när stammen kanske inte är där man vill ha alla hästar?
Nej, men alltså, först kommer du i kontakt redan innan du köper eller innan du får hästen och då har du ju säkert liksom en viss syn på olika stammar och det ska du ha också tycker jag då. Samtidigt ska man ju komma ihåg att mammasidan betyder ju minst lika mycket som pappasidan, det ska vi börja med att säga också då. Och alla hingstar som har blivit avelshingstar är ju normalt sett ganska bra. Så att det är ju inte någon som har blivit avelshingst som har varit jättedålig heller då. Men mammasidan betyder väldigt mycket. Men sen när du väl kommer in i den där biten så kan man väl kanske säga, om jag ska vara kritisk mot mig själv under alla åren, så kanske man till och med var lite för försiktig med de här bästa stammade hästarna som du kanske hade köpt för lite mer pengar än de som var lite billigare. Alltså nu menar inte jag att man struntade och bara körde, men liksom just de här liksom lite grann, ska vi säga, matchningsmässigt och allting, så tror jag kanske att man vågade spänna bågen kanske lite mer, lite tidigare med dem och man fick ut kanske lite mer. Så att det kanske det kan ju vara en liten svaghet jag haft i så fall egentligen, om du säger att man tittar på stam och så vidare. Men när du väl börjar starta dem, då är det, spelar ingen roll.
Om vi tar några hästar på måfur din karriär då. Malabar Circle Ås.
Han betydde ju väldigt mycket för min karriär i och med att det var inte riktigt meningen att jag skulle äga han själv. Utan det vart lite grann efter en ägare som skulle ha han och inte riktigt kom överens med herr Magnusson. Och sen så övertalade Magnusson mig att ta han på delbetalning faktiskt. Han betydde ju väldigt mycket i och med att han inbringas väldigt mycket inkomst. Och det innebar att jag kunde göra väldigt, väldigt mycket med fria händer på gården. Med träningsmöjligheter och byggnationer på stallar och allt sånt där. Det var ju en väldigt viktig egenskap som, lättsam för mig att nyttja hans inkomstkälla som travtränare som han var. Sen var han ju en underbar individ. För han var ju liksom en typ en tvärhand hög fast han var hur snygg som helst. Men han var ju liten. Och sen var han ju läcker där, för han var ju tom på bort och långsidan varenda gång, men levererade upploppen ner varje gång.
Så han kom verkligen då, ska man säga, vid rätt tidpunkt i din karriär också med tanke på investeringar?
Ja, väldigt rätt. Och det är ju lätt då att få kunna bygga om en gård lite grann mer som du vill ha den och få framgång då med andra hästar tack vare han.
Maxi Ferrari?
Långdojan.
Långdojan?
Ja, han kallades det. Han behövde otroligt långa framfötter, tår, för att funka i trav. Annars bara rullan och for. Men du kunde inte ha tung vikt på han, men du var tvungen att ha lång tå. Då funkade det väldigt bra. Det var ju en sån där som alltså, han kom till kriteriet, han vann SM och han var väldigt viktig i det avseendet för mig. Samtidigt kändes det som, det var en sån där häst som var en slugger som kämpade sig till varje seger. Det var inte att han var liksom någon elegant glidare som liksom visslade längst ut i banan, utan han kämpade sig till segrarna.
Quid pro quo?
Ja, det var ju en kompis. Han var ju världens trevligaste häst. Alltså det var, och han kunde precis halt. Det var nästan så att någon gång hade man önskat att någon kusk skulle ramla av när vi körde intervaller. För jag tror han hade fortsatt i rätt fart på intervallen och tagit upp efteråt ändå egentligen. För han gjorde allting rätt och var helt underbar häst. Sen hade han ju, vad ska jag säga, du var tvungen att ta hand om han på rätt sätt. Körde han lite för tufft liksom i fel läge, då hade han inte krutet till slut. Så han var ju, du fick ta hand om han, men det visade han ganska tidigt faktiskt också vilken typ av häst han var.
Han vann ju bland annat premie Orsi Magnelli, det största, eller ja, på den tiden det högst doterade treåringsloppet i Europa.
Ja, och det var väldigt roligt. Det var, vi åkte ner dit och vi kom till banan som var ganska hård och han var lite rullig. Och jag kommer ihåg att Erik och jag satt och höll på med bots och klippte bots hur många gram vi skulle våga ha och så vidare. Så att jag kom ihåg att Erik tog den där biten som vi klippte av på botsen när vi använde, han skulle ta hem och spara. Jag vet faktiskt inte om han har gjort det. Men det var ett lopp som statusmässigt var väldigt stort för en annan att vinna, och det var väldigt roligt att få åka ner dit och vinna det.
Lite nyare i tiden, Verry Kronos?
Ja, det är ju en kapabel herre som Mia och min fru la ner all tid på, som var ju väldigt speciell. Var ju inte den där tokiga hästen som mycket folk tror bara för att de ser han galoppera på banan. Han var ju väldigt speciell, men det var ju verkligen en han var egen hela vägen. Både det här med att, om du hittar och leka med grejer i hagen, och stack de ut och körde så kunde det ta 40 minuter innan de kom ner till banan här nere som bara är 500 meter ifrån, för han skulle stanna och titta och så vidare. Men ja, det är få, han hade ju få övermän när han funkade fullt ut.
Vad betyder det som bergsåkerspojk att vinna Sundsvall Open Trot?
Ja, men det var väldigt stort, och vi vann ju både med Verry Kronos och Quid Pro Quo, och Verry Kronos vann ju under den här pandemitiden då, så det var väl lite tråkigt av den anledningen att det inte var så mycket folk där då. Men när han vann så var det lite sån där fördel också liksom, att han hade krånglat innan och så skötte han, så det var väldigt skönt liksom att han, det var glädje, men det var också lite grann, ska vi säga, en lättnad att han äntligen funka och fick visa hur bra han var.
Och Quid Pro Quo, det var väl Commander Crow-tiden, va? Eller?
Ja, men han var inte med då i Sundsvall Open. Utan han hade startat Åby Stora mot Commander Crow innan då. Och startade sen loppet efter Bergsåker och vann det. Så det var, ja, det var väldigt stort. Och det var känslomässigt väldigt stort.
Vi har ju pratat lite om de stora loppen som han vann. Men jag har en känsla av att man också som travtränare kommer ihåg loppen man inte vann.
Jag tror, jag kommer att ta några, ja. Men samtidigt är man väldigt duktig och jobba efter tesen att älta inte bollen, ta lärdom, spela nästa lite grann. Då. Men om du tar de här känslomässiga loppen både uppåt och neråt då, så kan man väl säga då liksom att uppåt för mig, det var Laxer Ås när man uppföringsloppet för Lasse hade lite, vi övertalade Lasse lite grann och köra, för han tyckte han var för gammal och han skulle inte åka och köra de här fina hästarna i storloppen, utan han höll till hemma på Bergsåker och Hagmyren och Danner och så vidare. Men vi liksom övertalade han att köra den här, så när han vann då uppföringsloppet så kändes det otroligt skönt i hjärtat att liksom Lasse fick vara med på den resan, för han hade betytt så väldigt mycket då. Tar du de negativa minnena så finns det ju några, men
Är det något lopp du tänker på?
Ja, det är två kriterium egentligen. Det är lite jobbigt då, för Kwan var två i kriteriet. Jag hade fem inkvalade. Samtidigt så ska jag vara riktigt ärlig. Jag kände mig ganska säker inför den finalen. För jag hade Very Kronos som skötte sig jättebra från spår 1 i försöket. Så jag trodde inte han skulle galoppera. Och då tänkte jag, William var ju med, men jag tänkte, det beror på vem Jorma kör mot. Om man kör mot Coin eller Verry, så jag har jättechans att vinna loppet. Det var väl lite grann. Sen det jobbigaste annars är Kungla Växt kriterium när han blev störd 800 kvar. Och galopperade. Jag brukar inte vara liksom den som skyller bort, men då galopperade han bort den segern, det gjorde han. Jag kommer så väl ihåg Lasses kommentar efter Breeders' Crown-finalen en dryg månad senare. Då han sa att idag var han fin. Nästan lika fin som i kriteriet.
Det låter ju som att egentligen allting har varit ganska mycket raka vägen. När har du tvekat under karriären? Ska jag fortsätta med det här?
Det har väl egentligen inte fortsätta karriär. Från början när jag var lärling och tyckte liksom att Ulf Olsson blev jätteduktig kusk direkt och jag tyckte inte jag var det. Då kan vi väl diskutera hur jag skulle göra i karriären. Ska jag ladda på det här eller ska jag välja en annan väg? Det är ingen hemlighet att då tyckte man det. Så att det var lite Ulf Olsson som lockade mig tillbaka när han ringde mig och frågade om inte jag skulle komma ner till Lasse och jobba i lag med han.
Och sen efter vägen har du aldrig tvekat någon gång?
Inte tvekat att jag inte ska fortsätta, så är det. Men sen har man väl alltid tvekat på olika bitar under perioder där man tycker inte det går lika bra och man vill förändra saker. Och man har ju liksom en idé, en träningsfilosofi som man kanske väldigt mycket har hållit fast på, men man känner att man måste skruva hela tiden lite grann på. Sen har det väl kommit i vissa lägen då man tänker att ja, har jag gjort allting rätt? Har jag verkligen fått ut allt? Eller ska jag göra någonting annorlunda? Det är ingen hemlighet att den har man ju haft naturligtvis.
Beslutet att sluta som traltränare då? Du stod ju ändå liksom på toppen.
Nej, jag gjorde väl liksom inte riktigt det. Men jag kände att hur jobbigt det var. Det var ju två saker som verkligen gjorde att jag kände att jag inte kunde leverera som jag ville. Det var att jag brukar ju bo i bilen och åka runt och titta på unghästar överallt och älskade det. Tyckte det var jätteroligt. Och sätta sig och köra bil långt, det var ett helsikes för höften. Vilket också innebar att jag kunde inte åka på tävling heller lika ofta som jag ville och så vidare. Så att det kändes som jag backade lite för mycket på min egen, eller backade för mycket som Svante Båt i travtränaryrket. Kör häst var också en viss problematik, men bil var värre.
Så du kunde inte ge den bästa versionen av dig själv?
Nej, så enkelt är det.
Man pratar ju också om att vara travtränare är en livsstil, man går all in. Hur viktigt är det att ha fritid under tiden?
När man lever liksom just med livsstil så vet man ju inte riktigt vad gränserna går egentligen. Ta bara en sån sak att vi åkte varje år över till Goya Magnusson i samband med Hamiltonien och så tittade vi på fördungar och köpte häst där då och så tittade vi på handbot. Så åkte vi med ett gäng hästägare och hade jättetrevligt. Ja, gick på fina restauranger, åt och drack och sen åkte hem och då kom ju frågan, jobbar jag eller var jag ledig? Och när man inte vet det själv då har man bra jobb.
Men om vi säger då att du är ledig, vad gör du då? Nu är du ju ledig, men då?
Då var man ju ledig mycket, mycket mindre. Så att, ska vara riktigt ärlig, så nästan det skönaste var ju om man hade en dag ledigt, jag och Mia då, och så var det nästan skönt om det var jättedåligt väder. Så att man heller liksom kunde krypa upp i soffan och kolla på tv lite grann och liksom se hur dåligt vädret var ute. Det var nästan skönare än om det var bra väder ute då, men nej, annars jag älskar ju att ha lite folk runt mig. Jag älskar ju att liksom ha grillen igång och man ska umgås och träffas på det sättet. Det tycker jag är ett väldigt naturligt och jätteskönt sätt att träffas på, oavsett om det är bara privat eller om det är med hästägare eller hur den är.
Hur ofta tänker du på svensk travsport och framtiden?
Nästan 24/7 skulle jag vilja säga. Jag tycker att det finns en hel del att göra och vi kanske måste våga göra lite mer än vad vi gör. Det finns ett sådär klassiskt uttryck som jag tycker passar tyvärr på svensk travsport och det är liksom att alla vill förändra världen men ingen vill förändra sig själv. Det är liksom att det finns mycket saker många tycker som ska göras, men när man kommer till sig själv så vill man inte ha en förändring, och där tror jag problemet ligger väldigt mycket.
Vad ser du svensk transport om 10-20 år?
Jag tror vi har arbetats, eller jag måste ju tro, för det är liksom min grundtanke liksom, att vi kommer inte ha någon bekymmer att överleva det här. Sen är vi i en lågkonjunktur och en liten krisfas. Samtidigt kan du jobba igenom den, så brukar man stå stark på andra sidan. Så att jag måste ändå se optimistiskt på det, men jag fattar att det finns en hel del att göra.
Och nu då, efter en lång travtränare karriär så har du tagit ut travtränarpension. Men du har ändå 20 år kvar liksom som yrkesman.
Ja.
Vad gör du? Vad ska du göra?
Alltså lite mer jobb att ska vi säga, ruta in veckan lite mer skulle jag vilja göra. Annars så tycker jag nog att det är ganska trevligt och bra. Jag sitter ju till G-Live, ska vi säga, ungefär en dag i veckan kan man väl säga i snitt på året. Då. Och det kräver ju liksom minst en dag, drygt en dag, att läsa på inför den tävlingsdagen. Så då kan man väl säga att det går två arbetsdagar minst där, två och en halv. Och sen så jobbar jag på SD en och en halv dag i veckan med de frågorna som vi har, med lite publik och hästägarfrågor och sånt där också, som jag tycker är bra. Så att det har ju blivit mycket naturligtvis mer tid över för mig, så att lite ovant känns det ju när man har jobbat 70 timmar i veckan och nu jobbar man 35.
Nu är det 5 timmar ledigt.
Ja.
Men du har ju också haft många fina hästar och du har också haft framgångsrika travtränare som har jobbat hos dig. Hur viktigt är det när man är travtränare att man vidareutbildar den erfarenheten man får?
Ja, men det tror jag är väldigt viktigt. Samtidigt så är det väldigt viktigt hos den människan i fråga hur mycket man ska säga söktar efter, vill veta och vart man vill komma. Det är ju inte att man bankar in någonting hos någon. Därför att, och det har flera anledningar. Framförallt så finns det finns liksom ingen facit i det här. Utan de framgångsrika tränarna så gör vi säkert väldigt olika. Och ändå så slåss man om samma seger på banan. Så man kan göra på väldigt olika sätt. Så att man kan inte säga att det här är rätt. Man kan kanske säga att det här, så här gör jag. För jag tror på det här. Det innebär ju liksom inte det. Så jag tror den här tränarna som söktar efter mycket liksom suger åt sig positiva saker från olika hörn. Och sen formar man sig själv. För att det klassiska uttrycket att ingen kopia blir bättre än originalet är ju väldigt sant.
Som original är det nu en del av Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Hur känns det?
Ja, det känns väldigt overkligt när de bollade den, ska jag säga, eller kom den, jag ska säga, invitation kan man säga. Men jag trodde aldrig jag skulle vara det. Jag var inte beredd på det, så jag hade inte ens drömt om att jag skulle bli det. Alltså, lika med, man vet liksom, som Lasse blev invald, där blev han efter hans bortgång väl, om jag inte missminner mig och så där. Så det känns lite sjukt att jag var i samma rum som han och dem, så det kändes otroligt stort. Och det kändes lite overkligt och lite oväntat. Det är någonstans så är man kvar med den lille pojken från Tygelvägen 6C liksom, bo kvar igen. Man tycker det känns lite overkligt.
Men du är där.
Ja, och det är jag väldigt tacksam över.
Du har lyssnat till podden Hall of Fame Svantebåt, producerad av TR Media för Nordiska Travmuseet i Årjäng.